Tåget stannar inte här längre. Av Edvard Hollerts och inläst av mig själv. Förord. SJs snabbtåg X2000 har en topphastighet på 200 km i timmen och gör få uppehåll mellan storstäderna. Varje gång tåget rusar förbi en perrong suger det till i magen. Några sekunder av bebyggelse, ett gammalt stationshus. Så flimrar Sverige förbi där tågen inte längre stannar. I kupéerna sitter vinnarna på väg till storstaden. En rörlig elit som rör sig med lätthet mellan städer eller länder. Resten stannar där de växt upp. Inte för att de valt det, utan för att de inte längre har något val. Så för omkring 10 år sedan började någonting hända. Landsbygdernas folk tröttnade. Märkeshändelser var Marine Le Pens framgångar i det franska presidentvalet 2012, Brexit-omröstningen i Storbritannien, Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och här hemma rusade Sverigedemokraterna från 3% till 13% på 2 val. Att stad och land delas och att detta är en viktig förklaring till populismen är en av de mer använda och lättgreppade politiska konfliktlinjerna. Men vad betyder dessa påståenden? Att det var bättre förr? När var i så fall förr? Är bilden av landsbygdernas förlorare ens sann? Och om den är det, vad kan den tänkas förklara? För att söka svar gav jag mig ut på en resa i Sverige utanför storstäderna. Det blev många möten. En del planerade, andra rena tillfälligheter. Jag har rört mig mest i bygder som jag känner personligen. Det bör ha betydelse. Platsers historia spelar roll. Att stressa genom landet, göra nedslag, jäkta vidare till nästa ort, nästa intervju, då är risken stor att resultatet bara blir en ny variant på samma berättelser som valsar runt i storstadsmedia. Det blev många timmar i bilen. Det är inte en tillfällighet. Utanför storstäderna betraktar man världen genom bilfönstret. Det är också ett sätt att förstå Sverige. Kapitel 1. Dödens ort. Det är lördagen den 27 juni 1953 och Gusens bruk firar 300 år. Klockan 18.00 bänkas i 634 personer vid blomsterklädda långbord. Den väldiga lagerlokalen där festen hålls är nybyggd och bärs upp av limträbalkar. Väggarna är pyntade med björkgrenar. Männen bär mörka kostymer. Kvinnorna bär långklänningar. Genom de högt sittande fönstren i festlokalen strålar sommarsolen. Glasen klirrar. Bandet spelar upp till musik. I kväll har alla anledning att fira, oavsett om de blickar framåt eller bakåt i det rum vi kallar tid. Den östgötska bruksorten kan se tillbaka på en stolt historia. På 1600-talet försåg bruket den växande stormakten Sverige med kanoner. På 1700-talet startades en framgångsrik knappnålstillverkning. På 1800-talet kunde man finna ortens prisade mässingsföremål på designmässor från Stockholm till San Francisco. Och under 1900-talet kom nära nog varenda blixtlås i Sverige från Gusum. Produktionen har skiftat genom seklerna, men bruket har bestått och nu är det rekordår. Industrin expanderar. Nya och bättre bostäder byggs. Butiker öppnar i lilla samhället. Disponentfamiljens väldiga herrgård från 1700-talet, där verk av Zorn och Liljefors delar plats med kakelugna i rokoko och guldramade porträtt, ska renoveras av en handplockad arkitekt. Jubileumsmiddagen är inte heller den enda händelsen i trakten den sommaren. Frank Sinatra besöker Finspång, en bruksort 7 mil nordväst om Gusum. Några år senare spelar Sinatra in The Best Is Yet To Come. I Gusum har ett helt decennium visat att det stämmer. Under 1950-talet mångdubblar industrin sin kapacitet.